All heavy metal, skitmusik.
Power.
Inte all.
Jo, men nästan. Säg ett bra.
Eller heavy metal?
Ja.
Iron Maiden.
Nej.
Jag hade en kille på gymnasiet som hade Iron Maiden t-shirt och Acneans. Det tyckte jag var en bra look. Det tyckte jag var sexigt när jag var 17. Än idag hade jag ändå kunnat tolerera det, tror jag.
Hej och välkomna till Kommentariatet, Sveriges enda podcast om politik och krogkritik som görs i samarbete mellan Arbetet Kultur och Arbetet Ledare. Jag heter Lotta Ilona Häyrynen, fakturerande panelist i podden, och jag sitter i en fullsatt studio med denna vecka Johannes Klenell, kulturredaktör. Daniel Svedin, politisk redaktör.
Hej.
Och Carina Kubisha, ledarskribent och debattredaktör.
Tjena.
Och drumroll. Vinnare av Lilla Augustpriset, poet på Nordstedt, deltagare i Aftonbladets ledarskriv och nu praktikant under Daniel Svedins varma, ömma vingar. Ali Alonso!
Hej, hej!
Välkommen! Du har ju också varit skribent i Nya Mitten, Gun But Not Forgotten, och har nyligen blivit indragen i ett helt kulturbråk av en annan tidigare Nya Mitten-skribent. Dante Löfmark skrev i Göteborgsposten under rubriken "Hur mycket ironisk poesi tål Sverige med udden riktad mot Elis Mottevejdebyrå och inte minst mot dig." Hur ironisk är du?
Inte mer än, jag vet inte, Kristina Lugn eller Sonja Åkesson. Jag är väl så ironisk Peter brukar vara.
Är det här ditt första kulturgrej?
Ja.
Hur känns det?
Känns bra. Jag har alltid varit antikulturbråk tills jag hamnade i ett, och det är det roligaste jag varit med om hela mitt liv.
Hur mycket har ni bråkat?
Han har skrivit en text. Elis har svarat. Jag ska svara idag. Vi får se om han blir arg igen.
Dante har bland annat skrivit: "Det är patetiskt att bevittna unga utan egen vision imitera sina föregångare. Att utan egna ideal skamlöst söka sina äldres bekräftelse tyder på en brist på integritet. Är Elis din pappa, Ali?"
Nej.
Och när ska du i sådana fall begå fadersmålet?
Min pappa är den okända kulturarbetaren Jonathan Brott. Elis är min farfar. Men det är kul att vara i det här. Jag har behövt förklara för folk som är utanför, alltså hur folk kopplar ihop oss. För att min redaktör tycker att jag är alldeles olik Elis och inte alls lika larvig som honom. Så
det
blir förvånad.
Men jag har faktiskt aldrig... Nu har jag inte läst allt Elis har skrivit, men jag har ju läst den senaste som nu råkar heta Ironi för änglar, men jag har inte läst honom som särskilt ironiskt faktiskt.
Nej, inte jag heller.
Men Killinggänget är du inspirerad?
Ja, enligt två texter nu.
Ursäkta, vad gör du här? Ja, vad gör du här?
Ja, jag skulle partaja med min ille Göran.
Är du det då?
Nej. Jag började kolla på Killinggänget när den dokumentären kom ut, vilket känns som en tidsmarkör. Jag är inte så värst inspirerad av Killinggänget, men de är väl roliga.
Vi måste också nämna i sammanhanget att du är 20 år gammal.
Ja, jag har stark kontakt med både Jonas Inde och Anders Lokko.
Det är ändå fint. Gott så.
Gott så.
Men jag tänker på så här, jag modererade ett panelsamtal under bokmässan med dig, Johannes, och Elis. Och apropå det här med att inte ha läst honom ironiskt, så här, jag fattar att det är en kille med en sen person och ni skulle prata om humor eller någonting. Och han börjar liksom mitt i det samtalet gå in på att ett alternativ alltid är självmord i kulturvärlden. Och jag blev ganska ställd av det, antagligen för att jag liksom inte har läst honom särskilt ironiskt, utan jag tar det på ganska fullaste allvar. Att säga ja, det är sant att det är ett alternativ. Och jag kan nog se att vissa är lagda åt det hållet.
Hyfsat många om man tittar till kulturhistorien.
Alltså, exakt.
Så att han behöver ju inte nödvändigtvis vara ironisk.
Nej, men det är det jag menar. Jag tog inte det alls som ironi, utan jag tog honom på orden i just det tillfället.
Vi skrattade, eller hur, Carina, när han sa det?
Ja, 100%. Också för att det är så många människor som sitter där och vältrar sig i sin egen misär. Ja. Då piggar också upp att någon faktiskt bara säger som det.
Men det verkar ju vara det som Dante önskar av den svenska poesin, att den ska vara mer på allvar.
Mer självmord, mindre skämt.
Att fler ska begå.
Mer självmord, mindre skämt.
Blekman som skjuter sig själv. Jag har sett Filip och Fredriks nya film.
Pappa älskar ju Frankrike. Vi åkte dit varje sommar.
Happy birthday, pappa fyller 49 somrar.
Och det var ju där han var som allra lyckligast. Jag tror att om du hjälper mig att ta ner honom till Frankrike och så ser vi till att han får uppleva allt det där han älskar, då kan han få livsgnistan tillbaka.
Vi åker idag.
Är det någon annan som har sett den här?
Nej.
Jag läste om den i det underbara livsstilsmagasinet Coupé.
Mm. Okej. Okay. Vad tyckte du om?
Nej, men det var väl kul för dem att de fick fotas i snygga outfits och prata om någonting som de, eller som jag tror de paketerar som djupare än vad det egentligen är.
Ja. Det är det hela Coupés koncept.
Jo.
Män i kostym, medelålders män i kostymer.
Det är alla svenska magasin koncept. Det är en medieman i lite för liten kostym.
Ja, alltså, om det är någonting gärna jag vill säga, nu är det dags att släppa de för korta kostymbyxorna. Om du är man där ute och fortfarande har en kostym med för korta byxor, det är dags att lägga ner folk eller köpa nya byxor. Förlåt,
rare to see this level of tailoring.
Förlåt, det var tvunget att sägas. Men
ja. Förlåt, du hade sett någonting.
Du har sett en film. Du har sett den.
Ja, jag har sett den. Ja. Filip Hammars pappa, 81 år gammal, har förlorat livsgnistan. Och Filip Hammar försöker då få liv i sin far. Och strategin han har för det här, det är att han ska göra en sorts karbonkopia av familjens semester till en ort i södra Frankrike.
Jag lyssnade ju ett par år på deras podd.
Mm.
Han hyser ju extremt romantiska känslor kopplat till just de här semestrarna.
Ja, värdet och problemet med filmen någonstans är väl lite att den handlar ju egentligen mer om Filip Hammars nostalgi som han ska väcka liv i. För pappan är då inte sjuk, liksom, utan han är bara gammal och har lite ledsnat på livet. Som vi män gör någon gång efter 60.
Jag tänker att det finns ett mörker i att förstå att slutet är nära också. Det måste väl drabba en ifall man är levnadsglad.
Är han en sån där man som också liksom har börjat se så här, men hans närmaste vänner har börjat gå bort?
Ja, det kom ju upp lite i filmen. Tyvärr lite för lite, och det tror jag också är lite filmens problem. För att jag satt genom hela filmen, så var det så här, det kommer en scen då pappan har varit lärare, då alla hans gamla elever kommer som en kavalkad som hans son sätter upp på en stor bio på pappans favoritstrand i Frankrike, där alla de här eleverna tackar honom för att han har varit en så fantastisk lärare och för att han har gett dem så mycket.
Är inte det ännu mer så här avslut? Här är ditt liv.
Ja, men det är lite så här är ättestupan. Ja. Det är klart att liksom så här, man sitter där och lite rörs till tårar och jag funderar över min egen relation till min far. Han är inte samma starka patriark som han en gång var. Han är inte den jag kan ringa och fråga när jag renoverar lägenheten om saker eller be om hjälp på samma sätt som förut. Och jag ser ju att det är det här liksom att Filip Hammar använder ju liksom hela sitt Mexiko-kapital för att liksom så här försöka lägga sin pappa i en järnlunga och få liv i honom. Alltså, för det är ju inte bara Filip Hammar och hans far som åker på den här resan, utan det är också Fredrik Wikingsson som är med som någon sorts Janne Långben-sidekick i det här. Väldigt oklart vad han har för funktion, förutom just att vara en lustig curry i bakgrunden som ibland kommer med några sanningens ord. Det finns en sorts cynism i det här med att det är så uppenbart att de liksom lassar runt den här pappan fram och tillbaks i en massa olika scener som lite är så här Mexiko-smarta, att de har snott någonting från någon HBO-komikers dokumentärfilmsprojekt, lagt in den scenen i sin egen film och utsatt den här pappan för det. Som att de hyr in en helt så här franskt castingteam som ska skådespela framför pappan en scen av ett äkta franskt gräl. Så att pappan ska få återbliva det och liksom känna att han lever. Liksom lyser upp en stund. Liksom. Men det är liksom...
Svenska män lever, får se kontinentala.
Ja, lite riktiga känslor. Åh, de är för härliga. Medelhavstemperamentet. Va? Mm. Jag sitter där och blir såklart rörd till tårar samtidigt som min hjärna under den här scenen med liksom, som är en sorts avsked, hela tiden bara tänker, fy fan vad det är banalt. Och så att mitt slutbetyg på den blir ju någonstans en halvstark trea.
Ja.
Så, liksom, för att det är också så här, kommer ni ihåg när Patrik Lundberg släppte sin bok? Jag satte den i händerna med Mattias Svensson, för att jag var så här, det går inte att recensera den här boken på ett vettigt sätt, för den handlar om Patrik Lundbergs döda mamma.
Mm.
Och lite samma sak är det här. Det här handlar om Filip Hammars relation till hans far. Så hur ska man inte kunna ge det någonting annat än 5+? Men det var 3+.
3+ är väl bra?
Men det nästa är väl 3?
Men det där säger ju alla Aftonbladet-recensenter. Det där vet du, Daniel. Mm. De säger det. Men alla vet att 3+ är... Det var inte så mycket där. En 1 är bättre, för det har i alla fall berört. Då har man i alla fall känt någonting. tre plus samhället är att inte känna någonting.
Men det är väl exakt det Ali säger, att det mesta är tre plus.
Men i alla fall, apropå någon sorts liksom, nostalgi, fadersmord, så har ju då Filip och Fredrik fått ett mejl från dokumentärfilmaren Tom Alan.
Finns det en liten del i det som tänker så här, Tom Alan hör nu av sig för att han, liksom, han har kanske råkat se någon förhandsittning av filmen?
Jag tänkte.
Och säger så här, kallar ni er dokumentärfilmer?
Nej, jag tänkte snarare så här, han är en veteran i branschen. Han kanske vill ge mig då en ryggdunkning möjligen och säga, bra jobbat, men så här hade jag gjort filmen. Mm, för att han liksom, jag tänkte så här, det pallar han göra väl och han skulle tycka schysst mot killarna.
Mm. Och då låter det så här.
Så skriver han så här. Hej, såg ett mästerverk igår.
Fy fan. Okej,
fan. Jesus Christ. Jag kisar fortfarande. För jag tänker, vänta nu. Här är det kanske liksom en komisk grej. Jag såg Dune 2. Och jag tänkte...
Timothy Chalamet, den där marknadsbudgeten var de värda.
Så skriver han, jag skyddar hand för folk. Jag vet inte, hoppas inte Tom blir arg på mig nu. Men jag blir så jävla för... Här skulle du veta att jag bröt ihop också. Och då skriver han, fantastiskt foto, kul. De andra som har jobbat med filmen, sannolikt inte bara vi. Bländande klippning. Grattis till dem, ljud och musik. Alltså fantastiskt foto, bländande klippning, ljud och musik som man tappade andan.
Jesus.
Ditt och Fredriks underbara samspel. Och så Lars, och så Tina. Jag var oerhört tagen när jag cyklade hem i regnet.
Klart han cyklade.
Den sista resan ligger nu på min 5 i topplista tillsammans med Troels, Här har du ditt liv, Videbergskvarteret Korpen, Hallströms Mitt liv som hund och Bergmans Smultronställe. Jag bugar.
Saken är den att jag gjorde en dokumentär för 10 år sedan som var helt DIY, absolut utan några Mexiko-pengar eller liksom.
Vad hette den?
Den hette Aldrig ensam med oss och den handlade om Degerfors och Vänsterpartiet. Och jag fick också ett mejl från Tom Aland med ett litet utlåtande. Han var mindre nöjd med min film, kan jag säga.
Ingen Bergman.
Här är några rader. Glad för er skull att mottagandet vid förhandsvisningen var så positivt. Då behöver ni inte ledslås av att jag inte applåderar. Tycker berättandet haltar rätt ordentligt. Varför ingen speaker? Och klippningen kunde vara mer rytmisk och genomtänkt, minst sagt. Avslutningsvis. Men när tanke och era ambitioner applåderar jag åt. Och man blir ju inte världsmästare efter en match.
Säg det till Degerfors.
Det här satt jag och tänkte på. Del av filmen. Också, såklart.
Att du är hatad, Filip och Fredrik älskade.
För jag måste ju ändå fråga mig någonstans. Om jag nu tyckte att Filip och Fredriks film, höjd som ett mästerverk av landets kanske största dokumentärfilmare, bara var en stark trea. Vad säger det då om min egen produktionsuselhet?
Att den berörde som en stark etta.
Ja.
Kalla mig vinnare. Jag är inte en del av 3+-samhället.
Dessutom säger han väl att du har framtiden för dig.
Mm.
På något sätt. Om du bara hade fortsatt göra film.
Hade
blivit världsmästare.
Ja, om du hade fortsatt göra film, då hade du kanske liksom slagit in på den.
Blivit lika stor som Filip och Fredrik.
Kanske inte liksom en film i liksom klass med vad heter Kvarteret Korpen, men kanske i klass med Ormens väg på Helleberget.
Vem hade du valt som din sidekick? Du måste välja nu.
Daniel Svedin.
Livet. På självaste kvinnoveckan.
Ja, exakt.
På självaste kvinnoveckan.
Ja, men jag tror att jag skulle kunna leva upp. Alltså en riktig...
min far genom Europa. Du och jag.
Vart åker vi?
Ja, väl, pappa gillar också Frankrike.
Ja,
ja.
Mm.
Många gör ju det.
Ta bilen till Paris.
Ni har inte tagit er en mil förbi Århus.
Det är det enda gången min farsa har gjort något riktigt passionerat. Det var när han och min morsa gjorde slut efter gymnasiet. Och så drog morsan till Paris. Oh. Och där hade hon någon sorts romans med en hyfsat etablerad kulturman.
Och din pappa och,
idag. Nej, det skulle kunna vara, men inte han. Men
pappa,
jag ska inte nämna namn.
Och hämta hem henne.
Min pappa åkte efter.
Åh, oh, gud! Mitt
om du undrar hur man får 5 söner. Man åker och hämtar frugan i Frankrike.
Från en kulturmans armar. Sliter hem henne.
Oh.
En potent karl. En potent karl.
Magisk.
Jesus.
Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, tout fredonne, fredonne. barn déjà.
Barn ska inte kunna titta i mobilen efter klockan 23 på kvällen och barn under 15 ska dessutom inte kunna starta konton i sociala medier utan målsmans medgivande. Det är ett förslag som lanserades av Liberalerna i veckan. Skärmanvändandet går ut över sömn och skolarbete, passiviserar och äter upp förmåga till kreativitet och fantasi som är så viktigt för unga människor att behålla och utveckla i unga år, sa Johan Persson, partiledare och arbetsmarknadsminister i en intervju. Har han inte rätt? Du har redan skrivit om det här.
Ja, jag skrev en text om det här igår, men den varit lite, eller den varit bra. Men jag skrev att de inte ville ha några åldersverifikationer alls och sen så fick jag kommentarer om att det ville de visst.
Ja. Men BankID hade de, jag tror att de kom på det under dagen att det var, ja, BankID.
Ja, barnen har mobilt BankID.
Ja, eller?
Ja, eller om föräldrarna på något sätt ska.
Men man ska verifiera ålder för att få använda vissa.
Det är ju standardsvaret i alla fall när man ska reglera internet. Så är det i porrfilterdebatten också. Varenda gång man börjar fråga om specifika, bara hur exakt har ni tänkt att det här ska gå till? BankID.
Ja, jag har inte ens kunnat, deklarera i veckan. Nej. Men jag ska absolut låta mina barn ha BankID.
Bankerna kan blocka dig ett år så att du inte ens kan ha BankID. Men allt i samhället ska samordnas via BankID.
Under det året. Då blir det ingen surf för dig, Carina.
Ja, då får jag komma till jobbet och låna.
Nej, jag vet inte. Jag förstår väl att det är ett folkhälsoproblem. Men jag är väl också den generationen som började sitta uppe hela nätterna med telefonen och kom till skolan jättetrött bara på grund av att titta på telefonen.
Vad gjorde du? Vad tittade du på?
Man scrollade sociala medier, man skrev med sina klasskamrater. Okay. Man kollade på YouTube. Typ.
Snusfarmen.
Jag blev...
How's your drip?
Vi hade ändå gruppchatter på Kick innan det blev snuskfarbror. Men jag, alltså, det var ju kul. Man kom till skolan och var trött. Alltså, jag blev helt okej.
Okay. Ja, gud.
Nej, men det finns ju massa grejer som är superskadliga. Alltså de här debatterna. Det har varit videovåld och det har varit socker och fett och alla möjliga grejer. Mm. Men det som är anmärkningsvärt nu är väl liksom att det har snackats lite om, ska staten in och pilla i det? Och om nu staten ska in och pilla, är det då Liberalerna som ska utforma det här auktoritära? Och jag tänker så här, om vi nu ska ha en auktoritär stat, då vill inte jag att de här frihetsvurmarna på Liberalerna ska utforma det. Då vill jag ha en ordentlig jävla...
Sosse.
Ja, men sosse eller moderat som liksom har koll på det här med auktoritär politik. Jag tycker liksom att det här med att de vill liksom
låta säga... Nej, det är ens auktoritära amatörer.
Man får inte ha Instagram-konton och TikTok-konton när man är under 13 år eller vad det är idag. Vet du vad folk gör? Ljuger. Mm.
Men,
fuskar.
Men är inte själva grejen lite så här att vill du inte tillåta tidelag när du är ung liberal har du inget hjärta? Vill du inte förbjuda precis allt när du är gammal liberal så har du ingen hjärna?
Kommer du ut som poddens auktoritära kraft? Det tyckte jag figgade upp.
Nej, men det är liksom mitt intryck av hur... Alltså en folkpartist mognar inte som ett vin. Det kan vi inte säga, utan det är liksom en ständigt pågående röta på det sättet.
Alltså, jag har nog hellre mobilförbud än tidelag.
Jag läste en text som Laura Ingemarsson skrev i GP, där hon liksom tyckte att det här var bra.
Men bortom det politiska spelet väckte utspelet något hos mig. En längtan efter att staten ska rycka mobilen ur min hand vid läggdags och därmed återge mig balans i livet.
Ingressen står att hon är för vilken auktoritär förordning som helst som kan stoppa hennes hjärna från att ruttna. Det tänker jag liksom på något sätt är, det skriver du lite i din text också, att det här är liksom poängen någonstans, att vi är så jävla rädda för vårt eget, vi vuxna då, är så rädda för vårt eget internet. Användande och hur det har sabbat oss. Mm. Vi är så extremely online hela tiden. Vi sitter och bråkar och håller på och tittar på massa smörja. Och vi vill liksom rädda våra barn från att från ett liv som ser ut som vårt eget. Men vi har inga instrument för att göra det, för vi är också rädda för våra barn. Mm. De kan röra av sig till barnombudsmannen eller polisen eller BRIS.
Så det är ett svenskt problem.
Jag är också rädd för det skärmfria livet.
Vadå, är ni inte rädda för polisen i Finland?
Nej, men definitivt inte för våra egna barn. Det är det dummaste jag hört. Gud.
Ni är rädda för morran.
Mamma. Morran och mamma.
Ja, men att det är något så här, att vi vill liksom bli räddade från oss själva. Att det är det här handlar om. Sen förstår jag väl liksom att man vill lösa ett samhällsproblem. Det är klart att det är jättemycket bättre om barn inte... ja, surfar hela nätterna och kommer pigga, utvilade och äter frukost. Men en annan sak som är liksom dåligt för barn, jag växer upp i fattigdom till exempel. Men det är väldigt få som pratar om.
Vi förbjuder det.
Ja. Att hålla på med idrott, det kan man ju kanske göra istället. Eller liksom alternativ, jag vet inte. Jag tycker att det ändå är lite intressant att man liksom har den här, att man ska lägga sig i hur folk uppfostrar sina barn, fast bara på vissa sätt, på andra sätt inte. Vissa grejer är jättekänsliga. Mm. Vi kan liksom inte tvinga folk att gå i förskola. Då är det DDR-Sverige. Men vi kan...
Fast det börjar diffa lite, skifta lite grann nu när vi har kommit på att i förskolan kan vi...
Bara för blattarna då?
Ja, precis.
Inte för svenska.
Nej, men det är det jag menar. Att det, ja. När man kan liksom göra den liksom invandrarvinkel.
Ja, på, nej men precis.
På det auktoritära. Då
men nu blir det ju svårt.
Mm. Men det tramsiga med all den här typen av liksom politik... Och det är som, alltså, återigen, exakt samma sak som med porrfilter. Att det enda... som där skapar är liksom en marknad för IT-humbug. Liksom. Ja, men nu har det här företaget utvecklat det här filtret och sen ska folk köpa det och sen så funkar det inte för, precis som du säger Carina, vad gör man för att ta sig runt alla filter som ställs upp? Man ljuger, man skaffar sig en VPN. Kidsen greppar det också. Liksom. Det är ett slag i luften. Liksom.
De flesta föräldrar begränsar också sina barns skärmtid, i alla fall de små barnen. Att man skriver in hur många minuter man får i varje app.
Men din 16-åring kommer liksom alltid vara bättre på internet än vad du är.
Ja, och lagen rör ju bara barn under 15. Och det är ändå en ålder där man liksom, alltså, kan bara ta mobilen från barnet. Eller en, alltså, en 14-åring behöver väl ingen dator i rummet. Alltså, det är väl svårare med 16.
En smart 14-åring har ju en hemlig burner-phone. Det hade jag, det är första jag hade skaffat. Om mina föräldrar.
Men har en smart 14-åring råd med en hemlig burner-phone?
Nej,
det är inte så. Det är abonnemanget som är dyrt, men du kan ju bara koppla upp till
Wi-Fi. Liksom. Men Lotta...
Svär, jag kan komma runt.
Nej.
Du,
jag hon har ingen iPhone.
Så
alltså, hon är en Android-person, så jag tycker att hon är diskvalificerad från den här diskussionen.
Jag har varit så rädd för min mamma, min finska mamma, hela mitt liv. Att är det någon som har hittat sätt att vara sneaky kring hårda regler, då är det jag. Vet ni vad? Woke har dött.
Nu igen.
Vet ni hur woke har dött?
Nej.
Ivar Arpi har lagt ner sin blogg.
Det kanske händer nu, för det har nämligen varit bröst på Saturday Night Live i USA.
Vadå? Full från... Alltså,
Nej. Sånt jobbar de inte med i USA, utan en djup urringning och en push-up-BH. Det var nämligen skådespelerskan Sydney Sweeney, känd från Euphoria och möjligen mindre känd från Madame Webb, hostade iklädd en djupt urringad svart klänning i slutet. Den var vit i början. Detta har fått sociala mediers män, möjligen högerlutande män, att utropa wokeismens död. Är bröst anti-woke?
Är det woke med pattar? Jag fattar inte riktigt.
Nej, det är väl att det inte är woke med pattar.
Äntligen ser det en kvinna ut som en kvinna igen.
Exakt. Ja. Wokeness är död, för nu har vi urringningar, kvinnor som vågar vara kvinnor, SNL, wokehetens...
Hon är ju också en välsvarvad blond, väldigt så objektivt snygg, ung tjej.
Ja. Det är så lustigt, för att det är som att det är liksom vart tredje år dyker upp en ny välsnarvad tjej med lite mer så här liksom Venus från Willendorf drag, alltså bara liksom någon sorts former, och så hela så här, herregud, nu händer det grejer här. Oj, kommer ni ihåg hon från Mad Men som dök upp för vadå?
Ja, gud, de röda.
Men det här är deras hämnd för att M&M sen inte är sexiga längre, de små godisarna.
När snackar vi former?
Men är brösten tillbaka då? Försvann de någon gång? Är det tillbaka?
Alltså, det gjordes väl en ansats med hela den här free nipple-grejen och sådär. Då kändes det ju inte som att vi var i vår sexy boobie era. Men jag skulle säga absolut, med besked är brösten tillbaka.
Varför det?
Ja, det har väl många anledningar. Dels är det väl för att röven är ute och något ska grabbarna ha att göra. Men också... Vi har bytt våra sociala medievanor. TikTok är stort. Det är liksom frontcam action.
Då alltså när ju... de har filmats framifrån.
Ja.
Ja. Och inte bakifrån.
Ja, precis. Det blir liksom bättre och lite mer naturligt än att hålla på och vända sig om.
Men vad hände med det gamla rövfotot? Det var ju en klassiker annars på Instagram förut.
Ja, den funkar liksom inte. inte riktigt lika bra på TikTok då. Nej. Det finns ju, det är klart att det...
Alltså du vet den...
Ja, nej, jag vet.
I yogabrallor och...
Vi vet hur de ser ut.
Varenda liksom, mammis över 35 har tagit minst en sån bild och lagt ut på Instagram. Mm.
Gud att jag är 34 nu.
Det kommer hända i... Ja, du och jag fyller ju nära varandra, Karina, ja. Så att i höst händer det grejer.
Men ska du få en sån av mig åt dig?
Yes. Men kommer de försvinna då på liksom wokismens altare, byxan som smickrar stjärten?
Nej, men jag tror inte det. Alltså, det är inte så att
den här rumpryschet som man har på gym för att verkligen framhäva.
Men jag fattar inte, vi gick ju precis in i size zero trenden är den woke? Alltså typ så här...
Men jag tror Sydney Sweeney ändå tangerar en size zero. Hon är ju också väldigt petit liksom. Ja. Det är bara att hon har väldigt väldigt stora tuttar.
Anorexia är antirasism. Alltså jag fattar inte.
Det tog ju till fart. Men jag tror också brösten. På tal om vi ska prata om ätstörningar, så tror jag att brösten också är tillbaka för att plastikkirurgi också är trendigt. Och om man ska dölja en ätstörning så är ju silikontuttar en väldigt bra cover för det. Då kan man gymma väldigt mycket, eller bara inte äta eller trycka i sig Ozempic eller vad nu folk håller på med. För folk har ju också droppat sjuka mängder vikt, väldigt många som är i
det offentliga. Ja, för finnes in är ju ändå ett faktum. Liksom.
Ja, men precis. Och då, ja, då är det väl en bra trend att haka upp det på. Så ja, tuttarna är tillbaka. De känns ju inte jättewoke, i alla fall inte i sin liksom sexigaste, vulgäraste form.
Jag läste en annan analys på Twitter. Big butts in a time of famine, boobs in a time of prosperity. The shift toward boobs is a harbinger of abundance and wealth.
Sant.
Vi manifesterar alltså goda tider.
Otroligt vackert, otroligt vackert.
Ni är som så här...
Ni?
Vad heter det? Det är så här röda och gröna gubbar helt enkelt. Liksom. Så att nu är det liksom pattarna tillbaks. Då är det bara köra. Investera, grabbar.
Slut på inflationen.
Men det känns som att tuttar är ju mer kopplade till vithet. På så sätt så är de mycket mer woke. Mm. Alltså röven är ju rasifierad.
Absolut. Men jag tycker att det här känns som en sån amerikansk... det är ju liksom en sån amerikansk grej någonstans. Alltså dels, här, dels hur kvinnliga kroppsdelar behandlas i den amerikanska kulturen som är mycket mer puritansk. Jag var tittade på Belle du Jour, en film från 60-talet. Jag tror att det är Alain Resnais som har gjort den, lite osäker. Men alltså 60-talsklassiker, fransk film. Alltså den handlar om en... om, det är typ glad, finkulturell gladporr-ish, fast man får inte se så mycket full frontal. Men det handlar om kroppar. Alltså i Europa... är inte det här har det liksom aldrig varit så himla stigmatiserat, men så blir det liksom en kulturell grej via liksom amerikanska kulturella inflytande.
Och det var därför massa amerikanska Twitterkillar som var vänster försökte argumentera för att pattarna visst var woke och att vara konservativa.
Och jag som europé sitter jag här bara, är det inte ett deep?
Det är ni som vill skylla kvinnor, vi vill att de ska vara nakna.
Exakt. Och de borde alliera sig med sexarbetarna som nu fejkar bröst. Vad heter det? Breastfeeding. Alltså att de ammar dockor för att få visa sig nakna på Instagram.
Otroligt genialt.
Det är väl full circle, genialt. Om något.
Nej, hörni, det var allt för oss i kommentariatet den här veckan. Vi är tillbaka senast om 2 veckor igen. Tack för panelen, särskilt tack till Ali Alonso.
Tack själva. Hej då.
Och musiken är gjord av Johannes 37 000 brorsor.
Nej, det är bara Simon och Elias.
Det är bara Simon och Elias.
Jag har lärt mig.
Ja.
Yes. Hej då.
Hej.
Hej då. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans pour que j'ai 20 ans. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Frosse solosamment 333 fois le temps de bâtir un roman au deuxième.